Det här med jungfrufödseln, det är ju någonting som ständigt debatteras med all form av rimlighet, får man nog ändå lägga till. Men det är inte självklart även för troende, han liksom är glasklar på den frågan av någon anledning. Ärkebiskop sa till exempel i en intervju: tar man jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man faktiskt missat hela poängen. Och menar på att Lukas då, det var Lukas berättelse vi hörde, att han använde sig av mytologiskt språk för att liksom framhäva det unika Jesu födelse. Lite bedrövad, som jag tror många andra också, när man tvekar på den här frågan, för att någonstans är ju det här grunden till allting. Och som att det skulle vara, som att vi skulle vara särskilt unika idag med att ha svårt att tro på jungfrufödseln. Som att liksom naturvetenskapens framväxt under de senaste århundradena skulle göra att vi har fattat mer hur barn blir till idag än under antiken. Jag tror under antiken som man vet idag. Och därav också Marias fråga till ängeln: hur ska det här gå till? Jag har ju inte haft någon man, lägger hon till. Med andra ord, jag har ju inte haft sex. Hur ska det här barnet kunna bli till? Så poängen med jungfrufödseln, att tro på jungfrufödseln, är ju just att tro på en födelse som inte går att förklara biologiskt. Det är poängen med jungfrufödseln. Och så tänker jag vidare så här. Om nu vi som kristna tror det vi predikar varje söndag, att Jesus gör vatten till vin, att han helar spetälska och lama, att han förlåter syndare, att han gör mat till flera tusen av en pojkes matsäck, väljer att dö en brottslings död fast att han är oskyldig, att han går på vattnet, att han stillar stormen. Det är ganska mycket egentligen som är emot naturens lagar. Och ska vi då vara logiska, för det är ju det naturvetenskap handlar om, logik. Ska vi då vara logiska, så är det väl logiskt att han även tillkom utanför de lagar han ständigt överträder eller överskrider. Ibland så får man argument att ja, men det är ju bara två av evangelierna som skriver ordagrant om jungfrufödseln. Som att det skulle vara ett motargument, men man kan likväl vända på det. Att det är faktiskt två av fyra evangelier som ordagrant uttrycker att Jesus kom till genom övernaturlig befruktning. Dessutom skulle jag vilja lägga till då att alla fyra faktiskt gör det på olika sätt. Tar vi Johannes evangeliet till exempel, hur börjar det? Ordet fanns hos Gud, ordet var Gud. Så det är Gud som blir människa. Tydligen så kan det inte bli. Och hur går det till om Jesus skulle ha kommit till genom en syndig människas befruktning? Hur skulle han då kunna vara Gud? Så det är i så fall bara Markus då som inte skriver om det. Men å andra sidan så börjar ju Markus sitt evangelium när Jesus är 30 år och döps. Och vad är det första som sägs? Jo, det är en röst från himlen som säger: du är min älskade son. Så att där är alla. Och det finns där som en provokation i evangelium. Jag hittar en medeltida målning. Jag vet inte hur det syns här inne i det här ljusa rummet, men kanske kan ni ana någonting. Ni ser kanske vad det står i alla fall. Ave, sen Eva. Och jag kan berätta om ni inte ser det. Det är tre bilder. Till vänster är syndafallet. När Eva i paradiset luras att äta frukten från det trädet som Gud hade sagt: ät inte av det. ormen som lurar Eva. Och sen mittenbilden så har vi då bebådelsen. Och det man gjorde tidigt i kyrkans historia, redan på 100-talet efter Kristus, så började man tala om Maria som den nya Eva. Precis som Jesus, som det står om i flera ställen i Bibeln, är nya Adam eller den andra Adam. Mm. Och när dessutom då latin blev kyrkospråket, så började man se att det fanns en mystisk koppling mellan hälsningen till Maria, när ängeln kommer, Ave Maria. Och man såg att Ave blir ju Eva på Marias liv och kallelse, uppdrag, så är det ju precis det motsatta mot hur Eva agerade. Det som blev liksom, du ska inte skylla allt på Eva, för Adam var lika skyldig. Men nu pratar vi Maria och Eva idag, bara så vi klargör det. Men här var till exempel en fras från en medeltida hymn. Detta av Gabriels mun, befäst oss i frid när du vänder på Evas namn. Ska vi då jämföra de här två då? Eva och av Maria. Jag kan förklara bilden här också för er som inte ser. Eva sitter där med en frukt som hon har ätit från dem. Och sen så rygg mot rygg sitter då Maria i bedjande ställning. Om man bara jämför de här olika, det som sägs om dem, så kan man säga att Eva är bilden för, ihop med Adam, bilden för det mänskliga högmodet. Där det egentligen ursprungligen går ut på att de vill bli lika Gud. De vill bli som gudar. Det är det ormen lurar dem till. Medan då Maria är bilden för en av andens frukter, ödmjukheten. Som hon säger då, jag är Herrens ringa tjänarinna. Stod i texten då. Slav, samma ord. Alltså verkligen, jag vill göra allt som Gud säger åt mig att göra. Eva försöker ta sig det gudomliga. Någonstans så finns det en otro, en falsk gudsbild i det där då, att Gud liksom från oss, så vi behöver liksom aktivt ta det. Medans Maria tar emot det gudomliga. Eva står som bilden för ordlydnaden. Maria, gång på gång ser vi ständigt lydnaden. Det är liksom där hon vill vara, i Guds lydnad. För att ta ytterligare ett exempel på detta. Om vi tar Johannesevangeliet. Första gången Maria introducerar bröllopet i Kana. När det inte fanns. Och fokus är faktiskt Maria här, för det står att Maria var där. Och så står det även Jesus och hans lärjungar var där. Så att det är ändå ett fokus på Maria där. Och Johannes har börjat sitt evangelium med skapelseberättelsen. Det är som att han säger, läs nu mitt evangelium i det här ljuset. I att det sker en ny skapelse. Ordet blir kött. Och där pekas faktiskt Maria ut som kvinnan. Kvinna, vad har vi med det här att göra? Varpå hon, det första hon säger då, nu när hon har blivit presenterad som kvinnan i den nya skapelsen, säger hon till tjänarna, gör allt som han säger åt er att göra. Så att hon är en bild för lydnaden. Eva blir havet av död. Det är liksom genom Eva och Adams synd som döden kommer in. Maria blir istället då havande av liv, och det är liv som faktiskt övervinner döden. Eva är en bild för synd. Maria är en bild för nåd. Det är det som sägs. Det är det som ängeln säger. Full av nåd. Och det är nåden som övervinner synden. Så det finns väldigt tydligt så hur faktiskt man kan verkligen se att de är varandras motsatser i berättelserna. Det synden kommer när Eva står, jag vet inte om ni ser det här, men det, Eva står vid trädet på kunskap om gott och ont, och i trädet är ormen som förleder. Där börjar syndafallet. Syndafallets stopp sker återigen på träd. Nu står Maria under trädet. Och Jesus är den där ormen i ormens ställe, eller vad man säger, i vårt ställe. Det är faktiskt så att på långt håll så såg de korsfästa ut som ormar. För det var den rörelsen man hade. Och det är därför psalmisten säger i den här salta texten som man läser på långfredagen bland annat. Men jag är en mask och inte en människa. Man var så förnedrad, och dessutom så hade man det där slingrande mönstret på korset för att överhuvudtaget få luft till nästa andetag. Så det är en väldigt tydlig liksom bild. Här är en annan ikon av Maria som den nya Eva. Till höger är det Eva som tar frukten och ger till Adam. I den här ikonen så tar Maria också en frukt från trädet. Men det är inte, men det är ofta det i konsten. Men i det trädet slater. Och Maria tar ett oblat och ger. Det var liksom det som var hennes uppgift, att föda frälsaren. Ja. Jag tror inte jag säger så mycket mer om det här, men den här tredje bilden i den här av medeltida. Jag vet inte om ni ser den, men jag förstod inte den. Det är liksom en medeltida jägare och en ser ut som ett vilt djur som han har slaktat, och så är han bedjande ställning. Jag tänkte, vad är det här? Liksom, ber han till någon jaktgudinna eller vad är det för något? Så började jag läsa lite och förstod att det här var Gideon. Gideon. Och när jag började undersöka detta så fanns han ofta vid sidan om när man målade eller gjorde en illustration av bebådelsen. Så här är samma sak. Det är bebådelsen när man ser de stora figurerna, och så till vänster där om Maria så är Gideon. Här var ytterligare en då, de här tre bilderna med Gideon till höger. Vad kom han in i sammanhanget? Nu snackar vi liksom ett par tusen år före. Eller något sånt. Vem var Gideon? Ja, Gideon av midjaniterna som är en bild för ondskan, hur ondskan fungerar. Midjaniterna, de verkligen plågade israeliterna. Så fort det började komma skörd så brände de upp åkrarna. Liksom svälte ut folket. Och det var ett väldigt kritiskt läge för folket Israel. Och då sände Gud en ängel till Gideon. Att han ska få ett uppdrag att befria Israel. Och det uppdraget sen visar sig handla om det, att smyga in i fiende läppen med en liten skara. Fienderna är, jag vet inte om det står 10 000 eller, de är enormt många i alla fall. Och Gideon, de är 300. Han har ingen chans. Men det var så tydligt för Gideon att det är inte mina kol. De skulle smyga in i lägret på natten. Och sen skulle de blåsa i shofarhorn. Och så samtidigt som de gör det skulle de slå på krukor som han hade med sig. Där det var liksom eld i. Och när de slog det så liksom flammar ljuset upp. Och de gjorde detta och det blev fullständig panik i fiendlägret. Så midjaniterna, de börjar ha ihjäl varandra och flyr. Och israeliterna vinner där en helt omöjlig seger. Och vad är det här för paralleller då? Jo, det är många paralleller. En ängel kommer med ett uppdrag till Maria, till Gideon. Båda blir hälsade med stora ord. Gideon får höra, du tappre stridsman. Och Maria får höra, du högt benådade. Och båda får precis samma liksom medfras i hälsningen. Herren är med dig. Båda får nyheter om Israels frälsning och att de har en avgörande, liksom, ett avgörande uppdrag, roller i det. Båda visste om sin litenhet. Att det inte berodde på deras egen styrka, det var de väldigt medvetna om. Gideon till exempel säger, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse, som för övrigt betyder glömma. Alltså, det är så liten som vi är bortglömda. Och jag är den yngsta i min fars hus. Jag är ingenting. Och så vidare. Men det blir också väldigt tydligt i båda de här berättelserna att det är Guds kraft. Den högstes kraft ska vila över dig, får Maria höra. Och Gideon får höra, gå i denna din styrka, alltså i min styrka. Och det är väldigt tydligt att uppdraget är helt och hållet Guds. Guds gärning. Och det som dessutom då är väldigt på övernaturliga tecken. Gideon, han vill veta, men hur kan jag lita på det här då? Så han säger så här till Gud. Okej, jag lägger en bit ull nu över natten utanför tältet. Och om nu det är dagg runt omkring, det är det ju varje morgon. Om ullen inte har dagg, då vet jag säkert att du har gett mig ett tecken för detta. Och så kommer han upp på morgonen och då är det mycket riktigt så att ullen är fri från dagg, men överallt annars är det dagg. Men Gideon, han ger dem få samma tecken fast omvänt nästa gång. Så han säger, men nu gör vi tvärtom. Om nu ullen dryper av dagg och det är torrt runt omkring. Och Gud låter det ske också. Så Gud går. Så det här blir då också en tydlig bild för hur Gud kan göra det omöjliga möjligt. Och han gör det. Han har gjort det gång på gång och han gör det även här i Marias fall. Det finns jungfrufödslar i naturen. Men inte hos däggdjur. Det finns hos vissa insekter, fiskar, vissa reptiler. Men det är, hos däggdjur är det ju biologiskt omöjligt egentligen. För det bygger ju på att man får gener från båda håll. Och dessutom skulle det ske så skulle avkomman, om man nu ändå liksom går utanför naturens gränser, skulle avkomman inte kunna ha någon Y-kromosom, alltså manligt, utan då skulle det bli en kvinna. Gud ger sin Y-kromosom. Jag tycker det är så vackert, för tar man då Y, bokstaven Y i hebreiska, Jod, Javi, Yeshua, Jerusalem, en bild av det himmelska, himlen, träder in i Marias kropp. Vår frälsare återspeglar faderns härlighet. Men han måste också ha varit en närmast identisk uppenbarelse av Maria. Han måste ha burit sin mammas drag, sin mamma upp i dagen. Hon ställer inte bara upp som vilken random tonårs flicka som helst. Om det nu är sant som det står i Psaltaren 139, redan i det fördolda utvalde jag dig, formade jag dig, kallade jag dig, säger han till Jesaja också, Gud. Ja, då måste det varit så med Maria också. Och hon ställer inte bara upp med att ge ett rum åt Gud under några månader, utan det, och liksom för att hedra henne i det, så bär Gud Marias drag. Det är ganska stort. Jag hade en begravning i torsdags där man spelade Dean Lewis låt How Do I Say Goodbye. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? Jag tänker på den där bilden som jag visade innan, under korset. Och Jesus ser på Maria, ser på honom. Och de har ju varandras drag. Jag vill avsluta med ett citat från en präst som heter Christer Stendahl. Som skrev så här och sa detta i en predikan. Kanske detta är vår frälsningsmysterium. Att Gud blir mest gudomlig när Gud blir mest mänsklig. Att vi inte kan använda vår mänskliga begränsning som ursäkt. Och att det är först när vi lever i Guds avbild, i imago Dei, som vi människor fullt ut. Jaha, där försvann det. Jag hade en fortsättning på det här. Ja, jag får väl ge det vid annat tillfälle. Men jag tycker det är en vacker poäng där i alla fall. Att Gud blir som allra mest gudomlig för oss när han blir människa. Amen.